Ska vi bara be för de insamlade gåvorna. Tack Herre för att vi får allt som vi behöver av dig, att vi får leva av din nåd. Nu ber vi Herre att du ska välsigna det som vi har fått vara med och ge, att det ska få ge god frukt och att det ska kunna vara till hjälp för dem som bäst behöver det, så att dina gåvor får förökas över jorden och ge upprättelse och glädje till många fler. I Jesu namn. Amen. Nu idag är det ju så mycket som händer. Det är avslutningen på vårt barn- och ungdomsarbete för säsongen. Det är mors dag idag. Det är valdagen för EU-valet och mycket annat som rullar på. Och då går man ju och tänker på de här stora, viktiga frågorna i livet. Vilken är den bästa mackan? Det är ju en sån sak. Man behöver fatta beslut och val hela tiden. Jag har en kandidat. Det kanske inte är den allra, allra bästa mackan, men den är i alla fall uppe där bland topp 6, tror jag. Kokt ägg och kaviar. Jag vet att den är lite kontroversiell. Det är inte alla som älskar den, men det är en väldigt, väldigt... Den har en central plats i den svenska folksjälen sedan långt tillbaka. Det är så att det här är liksom en sån traditionell macka, så att många tänker inte på hur fruktansvärt konstig den är egentligen. Alltså, hur kom någon på den här tanken till att börja med? Vi har ägg här ifrån två varelser som aldrig någonsin skulle mötas i naturen. Höns och fiskar. De har ju aldrig ens sett varann. Men när man kombinerar dem så uppstår någonting stort. Har du inte testat det så gör det. Och den här gudstjänsten, den här predikan kanske i synnerhet, blir lite av en ägg- och kaviarpredikan. Därför att vi ska få se på två stycken situationer som berättas om på olika ställen i Bibeln. Och som handlar om två helt olika människor. Och det är inte säkert att vi skulle komma på tanken att föra ihop dem så här. Men när vi gör det så uppstår någonting stort. Och det finns en gemensam nämnare, eller flera. Men i mitten av de här två står ett träd. Ett fikonträd, eller åtminstone i den familjen fikonträd. Vi ska titta på två stycken möten och ett fikonträd. Den första har vi redan mött. Zacchaeus, den här tullchefen i Jeriko. Jeriko var en ganska stor stad i den här regionen, och att vara tullchef, det var ett ganska stort jobb. Han hade nog rätt många anställda och var mycket rik. En viktig människa liksom, eller i samhället sådär. Och han hade en brinnande längtan. Han ville se vem denne Jesus var, står det. Han har hört talas om att Jesus är på väg att och han har hört berättelsen om honom, och han har en längtan att jag måste få se den här mannen. Och så som vi såg här i dramat, så har han ju det här problemet. Folkmassan är stor och han är liten till växten. Han kan liksom inte se fram till när Jesus ska gå förbi. Och normalt skulle vi egentligen inte tycka att det här var... Det borde inte kunna uppstå, för oftast så brukar man ju lämna plats åt någon som är så där rik och viktig som Zacchaeus var. Men han var ju inte särskilt omtyckt. Han jobbade åt romarna som var judarnas fiender och som hade haft makten över dem väldigt länge. Och hade fått sin rikedom genom att ta folkets pengar helt enkelt. Men Zacchaeus vill så gärna se Jesus att han gör någonting väldigt märkligt. Det står att han springer före Jesus och klättrar upp i ett träd. Har ni sett en chef göra så någon gång? Alltså viktiga gubbar brukar inte springa. Det gör de inte gärna om de inte får ha snygga träningskläder på sig. Och de klättrar absolut inte i träd. Zacchaeus gör detta därför att han måste bara få se det här. Han bryter mot alla möjliga mönster för att han måste få en skymt av Jesus. Och kanske hoppas han att han inte ska synas så bra där uppe bland bladen och så. Men sen då när Jesus kommer så går han rakt fram till det här trädet. Tittar direkt upp på honom och nämner hans namn. Säger, skynda dig ner, Zacchaeus. Jag ska äta hos dig idag. Och att äta hemma hos någon, det var en stor grej då. Det är det fortfarande. Det är någonting man gör hemma hos sina vänner. Så Zacchaeus blir ju alldeles till sig. Han klättrar ner direkt. Den här kända, med omtalade mannen som Zacchaeus ville se lite sådär på avstånd utan att synas, vet vem han är. Och han vill följa med honom hem. Han skyndar sig naturligtvis. Folket pratar runt omkring och tycker att Jesus borde nog inte umgås med sådana som han, för att han är en syndare. Och där under måltiden så förvandlas Zacchaeus liv. Och han säger, precis som de sa i dramat här, att hälften av allt jag äger ska jag ge till de fattiga. Han som hade levt för att tjäna pengar och inte brydde sig om vad han offrade när det gäller relationer och popularitet, ska ge nu till människor han inte känner. Och om han har pressat pengar av någon ska de få tillbaka det fyrdubbelt. Det här är en helomvändning för Zacchaeus. Och hela sitt liv hade han ju fått höra vad folk tyckte om honom. Man hade kritiserat honom, man hade föraktat honom. Och aldrig hade han fått känslan av att han borde ändra sitt liv. De tyckte ju inte om honom. De behandlade honom illa, varför ska jag ändra på någonting? Varför ska jag bry mig om vad de tycker? Men i Jesu blick finns någonting annat. Jesus vet vem han är och han är ändå glad att se honom. Och det gör någonting med Zacchaeus. Om Jesus tycker att han är värd att tyckas om. Om Jesus tycker att det är värt att vara hans vän. Då kanske han också kan vara en vän till andra. Och så förvandlas hans liv. Den andra personen runt det här trädet. Kanske inte riktigt samma träd, men i samma trädfamilj. Ja, den har vi Zacchaeus. Det är Natanael. Om honom berättas det i första Johannes evangeliet. Jesus är återigen ute och går. Han är på väg hem till Galileen. Och så går han genom en liten fiskestad som heter, eller en fiskeby som heter Betsaida. Och där möter han bland annat Simon Petrus, Andreas och Filippos som ska komma att bli hans lärjungar. Och den här Filippos sticker iväg och träffar sin kompis Natanael. Och berättar för honom. Hörde du Natanael, säger han. Vi tror att vi har hittat Messias. Han heter Jesus och kommer från Nasaret. Och det är någonting med Natanael som vi ska också se och förstå. Det är att han längtade efter Messias. Men Natanael var en skeptiker. En sån som jag. Eller som en god vän i församlingen här brukar uttrycka det. Jag är skeptisk. Han var skeptisk. Han sa att liksom Nasaret, säger han. Tror du att skulle någonting gott kunna komma från Nasaret? För Nasaret och Betsaida låg lite för nära varann för att riktigt vara kompisar så där. Som det är mellan olika byar och städer. Man har olika fotbollslag och man vet ju hur det går till i Nasaret, tänkte han. Och Filippo skulle förmodligen hålla med honom. Han var också från Betsaida. Men den här gången har han hittat någonting som är så viktigt att han bara säger, ja, men kom med och se. Så Natanael följer med honom och de går bort till Jesus. Och så fort Jesus får syn på honom så pekar han ut honom och säger, där är en sann israelit. I honom finns inget svek. Och Natanael, den här skeptiken, kommer av sig helt och hållet. Och säger, men alltså, hur kan du veta vem jag är? Och så säger Jesus någonting till honom. Han säger att redan innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Det kanske vi inte tycker är en så stor grej att Jesus har sett honom under ett träd. Men det här uttrycket, när man säger att någon sitter under fikonträdet, det brukade man säga när någon gick i rabbinskolan, när någon studerade skrifterna, när någon gick och studerade. Och Jesus säger, eller det som Natanael hör, är att jag har sett att du har studerat i skrifterna. Jag har sett att du längtar efter Messias. Redan innan Filippos ropade på dig hade jag sett dig och jag visste vad du längtade efter. Och Natanael bara utbrister: Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Här får Natanaels liv en ny vändning. En ny riktning. Men Jesus säger till honom att ja, det där var väl inte så mycket. Du säger att, nu tror du för att jag säger att jag har sett dig under ett träd. Men du ska få se mycket mer. Han säger: sannerligen, jag säger dig, du ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Kom ihåg här, Natanael studerade skrifterna och Jesus visste det. Så därför ger han honom en liten sån här hänvisning. Han hänvisar till Jakobs dröm i första Mosebok 28. Ni vet när Jakob ligger på en kulle som heter Betel ute och drömmer att himlen är öppen och Guds änglar stiger upp och ner mellan himlen och jorden på en stege. Och när Jakob då vaknade så säger han någonting som sammanfattar allt det som Natanael precis har varit med om. Han säger: sannerligen, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Två helt olika situationer på viss. Nu låter de väldigt lika bara för att jag har gjort så här. Men, men det är två olika berättelser på olika ställen i Bibeln som vi inte nödvändigtvis skulle läsa tillsammans. Men som beskriver någonting väldigt stort. Vi ser två människor som relaterar till fikonträdet. Den ena sitter gömd uppe bland bladen. Han har hört talas om Jesus. Han är nyfiken. Han vill få en skymt av honom. Men han vet inte vem Jesus är. Den andra sitter under trädet försjunken i djupa funderingar. Sökan efter sanningen. Och han vet inte att det är Jesus han letar efter. Den ena vill se Jesus men vet inte att han är Messias. Den andra vill se Messias och vet inte att det är Jesus. Och båda får göra den här upplevelsen att innan de ens hittar honom så har Jesus sett dem och vet vilka de är. Jag tror att alla människor längtar och söker efter Jesus Kristus. Det är min övertygelse som kristen. En del gör det för att, som Zacchaeus, att de har hört talas om honom och undrar vem den här Jesus kan vara. Och kanske söker sig lite som honom, att kunna se honom någonstans där de kan vara lite anonyma och lite gömda. Andra vet inte att det är honom de letar efter. Men det finns en törst, en hunger, det finns någonting som saknas i livet. Och jag bara måste få reda på det här. Jag måste få utforska det här. Och de förstår inte att det är Jesus de har sökt förrän de står inför honom och känner igen det där som jag har längtat efter. När man möter honom och inser att det är ju det här som jag har saknat. Sanningen är att oavsett vem du är och oavsett var du befinner dig i livet, oavsett var du kommer ifrån, så är du sedd och känd av Gud. Oavsett hur ditt intresse ser ut, så är du känd av Gud. Innan du börjar söka efter honom har han redan sökt efter dig. Innan du är gammal nog att kunna säga hans namn så vet han vad du heter. Och han älskar ljudet av ditt namn. Hur ivrigt vi än söker efter Gud, så söker han ännu ivrigare efter oss. Och säger: jag har sett dig. Jag känner dig. Skynda dig ner. Idag vill jag äta hos dig. Idag vill jag vara din vän. Det är den här ägg- och kaviar-predikan idag. Herren har sett dig. Herren känner dig. Och idag vill han vara din vän. Det är ingen dålig macka egentligen. Har du inte testat den, så gör det. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig för att det är sant. Att vilka vi än är, var vi än befinner oss, så har du sett oss och du känner oss. Och du är alltid glad att se oss. Nu ber vi, Herre, att du ska ge oss modet som behövs att söka dig, även när det kostar på. Ge oss modet att utmana våra fördomar. Modet att utmana vår människofruktan. Och söka det som verkligen har betydelse. För att vi ska också få göra erfarenheten av att vara känd och funnen av himmelens Gud, som älskar oss över allt annat. Så möt oss nu, var med oss här i resten av gudstjänsten. Var med oss i veckan som ligger framför. Och varje dag vi får vandra på den här jorden. Tills du hämtar hem oss till ditt rike. I Jesu namn. Amen.
Vi ska sjunga en sång till. Och det är några rörelser, så ni får gärna ställa er upp. Barn och vuxna får ju komma upp på scenen också om man vill och försöka dansa till den här sången. Så välkomna alla som vill. Olivia kan rörelserna, så kan titta på henne, eller så gör ni precis som ni vill.